Hej allihopa, välkomna tillbaka till Klimat for Dummies. Vi är tillbaka och vi ska prata faktiskt idag om industrin och industrins påverkan till viss del kan man säga. Alltså industrin står ju för en stor och inte alltid så omtalad del av Sveriges klimatpåverkan, och enbart järn och stål står för ungefär 13% av koldioxidutsläppen. Ni vet om att vi har nog lyft detta innan, att ekvationen inte alltid går ihop, därför det är liksom 25% hit och 20% hit och 30, och sen så inser man att fan, vi är ju snart uppe i 200. Men det är viktigt att liksom försöka få rätsida på vad som är vad och se vad kan vi faktiskt skruva på för att komma ner i utsläpp oavsett vilket område vi pratar om. Och som sagt, järn och stål står för ungefär 13% av koldioxidutsläppen. Och vi ska faktiskt specifikt prata om fossilfritt stål med hybrid och H2 Green Steel i spetsen. Peter Alistig är med oss som vanligt som en liten intro till våra program innan vi släpper in liksom professorn i det här, Max Åhman. Men Peter, vad tänker du om detta?
Alltså, jag tycker att det är väldigt intressant att det är, för det första så är detta, den här omställningen och satsningen på grön stål är ju någonting som i princip alla partier är överens om, med något undantag kanske, och då vet ni vilket jag pratar om. Men i princip alla tycker att detta är en väldigt bra idé med den gröna omställningen, att Sverige ska satsa på det. Sen så tycker jag också det är intressant att det liksom har poppat upp en diskussion nu på senare tid om en, är det här, är riskerar det att bli ett ekonomiskt fiasko? Någon har jämfört det med Nuon, ni vet, Vattenfalls köpet av det holländska gas- och kolbolaget som ju blev en ekonomisk katastrof. Och jag menar, jag tycker att det är fascinerande att vi befinner oss i det läge där vi befinner oss nu. För ja, alltså, utan att jag tänker så här, att det blir liksom nästan en del av kulturkriget där också. Är det smart att satsa på den gröna omställningen, för då bekräftar man ju klimatkrisen, och kanske man istället skjuter ner den gröna omställningen som ett argument mot klimatkrisen. Så det blir liksom allting blandas samman i en enda gröt, när det samtidigt bara är liksom en egentligen också rationella ekonomiska satsningar. Så det är väldigt spännande, allting blandas samman i det. Det blir en väldigt symbolfråga.
Men varför är just det fossilfria stålet så kontroversiellt? Alltså det är precis som du säger, vi har ju fått inspel från de mest, liksom, där man ändå tänkte att det här borde väl inte vara rocket science, att det här känns som en vettig satsning. Varför är det så kontroversiellt?
Men det blir ju en sån symbolfråga. För det första är det som jag pekar på att det blir en symbol i det här kulturkriget om klimatet. Där den gröna tillväxten är ju liksom, vad kan man säga, det är ju svaret från den konventionella ekonomiska diskussionen, kan man säga, att men här kan vi möta klimatkrisen på något sätt. Och så har vi de då som menar att nej, men tillväxten går inte, det funkar inte, det är det som är huvudsakliga problemet. Och då är ju plötsligt det här med grön tillväxt, då har ju de motståndare på den radikala klimatflanken, kan man säga. Och sen så är det ju samtidigt så att det här kräver enorma ekonomiska satsningar från staten till viss del. Och det går ju emot det ekonomiska paradigmet som vi har haft, där staten ska hålla tassarna borta och inte styra några teknikspecifika satsningar. Så det är ju de mest neoliberala rösterna emot. Så det blir ju liksom, det finns motståndare på alla möjliga håll rent ideologiskt.
Alla håll. Som,
ja. Ja, men verkligen. Ja. Och samtidigt så är det ju fullkomligt uppenbart för de flesta. Man ska ju också ha klart för sig att de där rösterna som skriker emot, de är ju i minoritet. Så för de allra flesta så är det fullkomligt uppenbart att omställningen sker. Och att inte vara på det tåget skulle ju vara ett enormt risktagande, om man ska prata liksom risken för att bli en ekonomisk katastrof.
Och bara en liten liksom spaning där med just att vissa saker och ting måste vi investera i för att också kunna skapa en liksom framtida, om det sen är välfärd eller tillväxt eller lösning. Så har det ju alltid varit historiskt i vår infrastruktur eller annat. Så det är ju en intressant liksom, just den vinklingen, att vissa saker som som vi faktiskt ska satsa på, som vi har kommit överens och satsa på gemensamt med gemensamma medel, helt plötsligt inte ska satsa på. Så det är ju också lite päron och äpplen som slängs in i en enda hög och lite vindruvor på toppen på något sätt.
Ja, och jag tänker också att, jag menar, man ska ju ha klart för sig att det finns ju också en viss risk självklart i alla stora mångmiljardsatsningar. Det kan ju hända att vi blir omsprungna av något annat land som gör det här på ett mer effektivt sätt. Kanske, jag menar, tänk om elen blir billigare i Spanien med deras massiva solcellsutbyggnad, så kanske det är där som det är smartast att producera det gröna stålet. Och så sitter vi här med dyr kärnkraft och ska försöka konkurrera med billig spansk solkraft plötsligt. Så det finns ju liksom ekonomiska risker här också. Och kärnkraften kommer ju också in i den här diskussionen, vilket ju då skapar ytterligare skäl till konflikt, kan man säga, om det gröna stålet.
Just det, just det. Vad tänker du själv? Fossilfritt stål, en rimlig satsning från svenskt håll, om vi får avrunda med det.
Jag ser inte att det finns något alternativ egentligen, om jag ska vara ärlig. Alltså, svenskt stål är ju ett väldigt högkvalitativt stål. Det ska man ha klart för sig. Det är ju liksom, det är det som biltillverkarna vill ha. Och biltillverkarna vill ha grönt stål för att kunna kalla sina bilar fossilfria. Och där är det ju, man ska ha klart för sig. Visst, det gröna stålet blir dyrare, men stålkostnaden för en enskild bil är inte så himla stor del av den där slutliga prislappen. Så där finns det en väldigt stor efterfrågan. Och jag menar, de flesta, de har ju sålt enorma mängder stål redan innan det har producerats. Så jag tänker att det är ju den enda risken här är att vi är för långsamma, ärligt talat. Och att det är andra som gör detta före oss. Och det visar ju också att planerna för hybrid har ju accelererats som en respons på att andra länder har börjat satsa. Så för mig är det inte liksom, ja, men det här kommer att bli verklighet. Sen så finns det bromsklossar på vägen som bostadsbrist, kompetensbrist. Hur blir det med elen egentligen, som är så jäkla avgörande i sammanhanget? Blir det billig el eller blir det dyr el? Det kommer också vara en väldigt stor fråga.
Ja, men det är bra, Peter. Jag tror du har lagt liksom grunden här. Vi ska snart välkomna vår dagens gäst Max Åhman. Men vi tackar dig så länge och vi återkommer till dig i vårt nästa program. Så tack, Peter, för denna inflygning.
Tack själva.
Ja, det här är ju väldigt intressant, att ibland är det ju så att själva omställningen provocerar. Alltså att vi fortfarande ska vara liksom landet lagom och att här ska inte de som kommer med världsledande lösningar liksom tro att de är någonting, eller hur?
Ja, visst är det märkligt det där, för att samtidigt har vi ju den här bilden lite blåst, lite uppblåst, lite självgott, att vi är så himla långt före alla andra, som ju inte är riktigt sann längre, utan en del länder har kommit i kapp och på vissa områden kanske till och med förbi.
Och nu hörde vi ju Peter precis, vi pratade ju precis här med Peter Alestig om att den här liksom jantelagen märks liksom extra tydligt kring det fossilfria stålet. Jättesatsning som har kommit redan långt med både hybrid och hot for green steel. Och kan ju faktiskt vara en väldigt viktig del för att nå klimatmåten. Men så har vi kritiker och från höger och vänster och i en salig röra. Och det finns, jag vet, ibland hänger jag inte riktigt med i logiken.
Nej, men och kritik ska vi ju vara tydliga med. Det är viktigt och det är också därför vi har klimatfördömning, för att liksom gå lite djupare än det där man bara läser sig till glättigt och så. Va? Men den här kritiken tycker jag ibland rymmer något annat än klimatoro. Jag tycker ibland det känns rent av som förra näringsministern Anders Sundström skrev på DN Debatt här om veckan. Som att det finns en liksom nästan avundsjuka mot all den häftiga industrialisering som sker i norra Sverige nu.
Och då är det från södra Sverige här nere i Skåne när man blir lite,
ja, det kan vi.
Vad i hela friden?
Vi två skåningar, du på plats i Skåne, jag som exilskåning, vi kan säga som det är, att lite avundsjuk är man nog på Norrlands tillväxt just nu.
Eller hur? Men det är ju spännande och vi ska ju som sagt, vi ska fördjupa oss i det här och ni vet ju om, vi bjuder ju in the experts, va? Och väldigt, väldigt glada att ha med oss Max Åhman, universitetslektor, docent på LTH och en av Sveriges främsta experter på industrins omställning. men också de som faktiskt har varit med, i alla fall senast, väldigt mycket i samhällsdebatten, vilket vi ju uppskattar väldigt mycket här på Klimat för Dummies. Så välkommen Max, äntligen har vi med dig.
Tack så mycket, kul att vara här.
Du är ju med i fantastiskt mycket spännande forskning, bland annat om aluminium som fartygsbränsle eller hur hållbar framtid bäst beskrivs, som vi också har haft som tema här tidigare. Men idag ska vi då som sagt fokusera på stålet. Du har ju som sagt varit med länge och hållit på med fossilfritt stål i många år. Berätta, hur började det här?
Ja, egentligen det jag håller på med är nollutsläpp inom industrin, och det började faktiskt efter 2011-12 ungefär, där alltså klimatpolitiken genomgick ett skifte mentalt sett, där man istället för att titta på inkrementella små förbättringar hela tiden insåg att man måste liksom ta den stora utmaningen, hur når vi noll på längre sikt? Ja, för de som känner till klimatförhandlingarna så var det efter misslyckandet i Köpenhamn, och det ledde då senare fram till det så kallade Parisavtalet, där fokus är vad måste vi nå på längre sikt? Jag ombeds skriva en liten rapport för dåvarande centerpartistiska miljöministern som skulle göra en plan för hur Sverige skulle nå, och det var ingen som riktigt hade koll på industrin, och det upptäckte vi också här på Miljö- och energisystem i Lund också tidigt, att just hur industrin ska nå nollutsläpp var det ingen som visste. Så det var det som började hela det. Vi började tänka i de banorna nu. Samtidigt så gick också stålindustrin igenom ett mentalskifte från att vara, ska jag säga, passiva i klimatdebatten till att 2014-15 blir mer och mer intresserade av att faktiskt förstå den långsiktiga utmaningen. Och 2016 så lanserade de ju hybridprojektet, som var då så på den tiden oerhört nytt och revolutionerande. Och i det sammanhanget så kom jag också med och några andra kollegor här i Lund.
Men du, får jag bara lite så här i sann Klimat för Dummies anda. Vad är det som är så stort klimatproblem med dagens stålproduktion, och hur kan det lösas? Den lilla frågan.
Ja, nej men alltså, stålindustrin har alltid setts tidigare som det som man kallar för hard to abate, eller svår att komma åt, för att när man tillverkar stål så tar man helt enkelt järnmalm som består av järn och syre, och så använder man kol för att binda syret och få bort det syret därifrån kolet, eller från järnmalmen, så du får rent järn som du sen kan göra stål av. Den processen, det gör man i en masugn, och tar du kol och syre så får du koldioxid. Så att det är liksom inbäddat i själva processen hur man tillverkar stål idag eller järn idag, så får man väldigt stora koldioxidutsläpp. Mm. Det här är några Sveriges största punktkällor. De ligger låg i Oxelösund och Luleå. De står ungefär för, de bitarna står för över 10% av Sveriges utsläpp. Så att det här är väldigt stora utsläppskällor, och det är liksom det också, att själva tekniken, det handlar inte bara om att byta bränsle, det handlar också om att byta processteknik helt och hållet.
Mm. Och detta skifte i processteknik, det gamla som vi ska lämna bakom oss, det behöver vi inte fördjupa oss mer i, tack för ingången där, men det räcker, det lägger vi bakom oss. Det nya, då är det framförallt två stora aktörer, Hybrid och H2 Green Steel, som vi har pratat om här förut på Klimat för Dummies. Skiljer det här liksom skiftet sig åt mellan olika aktörer, eller är det liksom ett tydligt skifte vi ser framför oss?
Det är ett tydligt skifte i att bägge två vill använda vätgas. Sen finns alltid detaljer, för det är olika typer av bolag, och jag tror de har tjänat på varandra lite grann. Hybrid är ju liksom, är traditionellt, kommer från traditionell stålindustri och gruvindustri. Oerhört stor teknikhöjd. De har utvecklat tekniken för att göra den så bra som möjligt. H2 Green Steel är ju ett entreprenörsbolag. Man liksom, och där är utvecklingen mer mot att satsa på att snabbt utveckla en marknad. Så det finns vissa detaljer i tekniken, men grundtekniken är densamma. Det är att använda vätgas istället för kol för att då plocka bort syret från järnmalmen. Så du får rent järn som du sen kan göra stål av.
Och detta skifte, Sverige är ju inte ensamma om att göra stål, utan det finns kinesiskt stål och stål från Ryssland och alla möjliga ställen. Men hur unika är de här satsningarna på det fossilfria stålet?
De är unika på det viset att det här var första gången, när Hybrid lanserades var det första gången som det gjordes med den här ambitionen och på den skalan att man skulle göra hela värdekedjan fossilfri och att man verkligen hade som syfte var att byta ut sina masugnar. Det har tidigare experimenterats med vätgas inom stålindustrin. Trinidad gjorde ett försök på 90-talet och lite annat sånt. Men det här var första gången som det gjordes med den ambitionen. Och vi är fortfarande unika, men vi är inte så unika längre för att nu har den här tekniken, idén har spridit sig så att säga.
Hur lång tid tar det innan det fossilfria tar över då?
Ja, i Europa tror jag det kommer gå ganska snabbt. För vi har också politik som pekar i den riktningen. Vi har ett högt pris på EU-utsläppsmarknad som ligger någonstans mellan 60 och uppåt till 120 euro per ton beroende på konjunkturen. Vi har dessutom implementerat en gränsskattejustering, en klimattull helt enkelt, som gör att det skyddar oss mot import av dåligt annat stål. Så att säga. Så att i Europa så kommer produktionen gå ganska, den här skiftet sker nog ganska snabbt de kommande 10 åren. I resten av världen och även i USA har man samma tankar. I Asien, det är klimatmässigt det stora problemet, där går det lite trögare. Men det beror också på att de har mycket kol och de har kanske inte riktigt samma klimatpolitik ännu. Men det är definitivt på gång där också. Det är inte så att Sverige är ensamma eller att Europa är ensamma längre. Vi har över 80 projekt runt om i världen nu som tittar på olika typer av vätgas förstår.
Så man kan säga också att om man bara tittar, nu nämnde du liksom inledningsvis Europa att det är, och USA, men det är ganska stor efterfrågan av det här också. Så det är liksom inte så att, nej det kommer nog, det är en fluga.
Nej, det är definitivt ingen fluga. Något måste hända och det är så stora marknader nu som har ganska stora krav på att de här utsläppen, alltså att våra totala utsläpp ska bli noll. Och då måste något hända med stålindustrin. Det är helt uppenbart.
Du, får jag bara fråga, de mest kända av de här två Hybrid drivs av SSAB, LKAB och Vattenfall. Stora aktörer, två av dem är dessutom statliga. Är det statliga bolagens roll, är det deras roll att göra sådana här satsningar? Vad säger du? Vad liksom tycker du?
Det är en svår fråga. Alltså statligt ägande, jag tror det har gett en stabilitet i ägarstrukturen, alltså i långsiktigheten i tänket. Att var det någon som skulle gå först så var det dem. Det är för övrigt så också till exempel som Kina tänker. Man har stora statligt ägda stålindustrier och några privata också i Kina. Men det är de statliga som har syftet att då driva den kinesiska statens politik. Vilket nu också är att nå nollutsläpp 10 år senare 2060. Så att ja, det var nog, det påverkar ju förutsättningarna jämfört med ett börsbolag till exempel. Mm. Å andra sidan så ska man nog se dem som att det här är liksom ett ekosystem. När Hybrid började så pratade man om någon gång 2045 man skulle kanske fasa ut masugnarna. Sen kom konkurrensen H2 Green Steel och då fick man rappa på ganska rejält. Och nu har man ju då syftet 2030 redan. Så att den här konkurrensen har ju varit nyttig också.
Och i den här konkurrensen... I den här konkurrensen är det ju spännande att förstå vilka oddsen är. Jasmin började ju tillsammans med Peter Alestig att nämna att det ibland framställs som att det är ett väldigt gamblande med väldigt stora summor pengar här. Om man jämför med liksom en roulette, är det att satsa alla pengarna på en siffra av de här 36 som snurrar framför oss? Eller vad är oddsen att det här går vägen?
Alltså... Jag skulle säga att det är ganska säkert att man kommer klara den initiala omställningen. Det vill säga så det som man har tagit, de facto faktiskt tagit beslut på idag. Det är ju liksom att ställa om SSAB, stålproduktion och H2 Green Steel är väl på väg att ta investeringsbeslut. Där har de ju redan kontrakt på köpare som vill köpa stålet och de har redan kontrakt på elleveranser och sådant. Så att där är det ganska, de är ganska säkra. Den här långsiktiga omställningen, det rör ju sig om betydligt större att vi också ska börja exportera då fossilfritt järn istället. det är ju någonting vi får ta stegvis. Och där är jag väl också, precis som många andra, kanske lite mer tveksam. Kommer man gå hela vägen eller kommer man stanna någonstans på halvvägen? Det är ju någonting som framtiden får utvisa. Det är ingenting som man kan ta ett jätteinvesteringsbeslut idag, utan det tar man, det rör sig kanske om 7-8 investeringsbeslut över loppet av 15-20 år.
Här på Klimat för dem ska vi inte fokusera enbart på pengarna, utan klimatet är i centrum. Men det är ju samtidigt så att om det är en enorm kostnad som dessutom är svår att veta slutnotan för, så riskerar det att tränga ut andra viktiga investeringar. Och vi har ju förstått så att allting som är jättedyrt sett att det man först trodde var kostnaden är inte alls i närheten av vad det till slut kostar. Hur stor är risken här att det liksom bara blir en gökunge som bara växer och växer i kostnad?
Själva tekniken i sig är inte, det är inte det vi kallar för rocket science. Det är ganska väletablerad teknik. De här olika stegen man har tillsammans. Det som är innovativt är ambitionsnivån och sätta dem tillsammans i ett system. Och sen är det då att fossilfritt stål blir dyrare om man inte räknar med ett utsläppspris. Men nu har vi ett utsläppspris inom EU och inom på flera andra regioner också. Vi har klimatpolitik som gör helt enkelt att det fossilintensiva stålet, det gamla stålet, får en marknad som håller på att försvinna helt enkelt. Och det får man räkna med, så att jag skulle säga konkurrensen kommer snarare från andra sätt att göra stål, eller framförallt kanske från andra regioner som nu också börjar vakna. Det här.
Och då känns det ju lite som att min fråga var lite så här, vad händer om vi inte ställer om vi liksom fortsätter med gammaldags fossilt stål? Det känns ju inte som det riktigt kommer hända, eller?
Nej, det kommer inte hända, alltså inte inom att tillverka fossil gammalt typ av stål inom Europa är ingen framgångssaga direkt i framtiden. Det har väldigt dåliga utsikter, det kommer inte accepteras.
Jag tänker att jag vet att på din LinkedIn, och jag pratade med Mattias om det här, så, och det här rekommenderar alla ni som lyssnar nu, så följ gärna Max LinkedIn. Så skriver du bland annat att stålsektorn kan vara omställd till netto noll strax efter 2040. Det är ju helt fantastiskt. Vad krävs det för att det ska ske?
I Europa så kommer den, så tror jag att allt är på plats ungefär. Det som hindrar är naturligtvis tillgång till förnybar energi och att någonting, men vi vet att potentialen för förnybar energi är väldigt stor och det ska nog gå att klara det. Det tekniskt sett och ekonomiskt sett så går det även i resten av världen, men man ska också vara medveten om att i Sydostasien som är nu stället där det mest växer ny stålproduktion för en tillväxtmarknad. Där investerar man fortfarande i masugnar. Och det är ett problem som världen måste jobba med. Men det finns, kan man säga, det finns frön av förändring där också. Kina har nu lanserat sitt första mer ambitiösa vätgasstålprojekt. Australien satsar på att göra det som LKAB vill göra, det vill säga exportera fossilfritt järn istället för att exportera järnmalm. De är en av världens största järnmalmsexportörer. Indien har också börjat titta mer och mer och mer på vätgas som en stor möjliggörare i Indien. Så att det händer mycket där också. Men vi får se de närmaste 7-8 åren om de verkligen får till den förändring som behövs. Annars så kommer de vara kanske 10 år senare.
Och ibland, Max, så känns det som att man i det svenska samtalet orkar med en fråga åt gången. Och när vi följer dig så ser vi att du lyfter fram vikten av det fossilfria stålet som vi pratar om idag. Men också att de här processerna kan bli effektivare. Att man bör återvinna och återanvända stål och järnmalm mycket mer än idag. Och att oavsett hur man producerar egentligen så bör man ta hand om koldioxiden, samla in den och lagra den. Är det här aspekter som är futtiga jämförelser och vi kan glömma bort dem, eller är det viktigt att vi får upp dem på agendan också?
Ja, energieffektivisering är, som vi säger, det är alltid viktigt. Och när det gäller fossilfritt stål, om vi ser att det skiftet sker nu, så bygger det på att man gör dem så energieffektiva som möjligt redan från början för att det ekonomiska var konkurrenskraftigt. En sak som vi pratar alldeles för lite om i samhället idag är materialeffektivisering. Det vill säga att vi får också börja snart tänka på hur mycket stål använder vi egentligen och till vilka syften använder vi det. Och det är ju en utveckling som pågår hela tiden, att vi gör bättre och bättre stål som gör att vi kan använda dyrare men mindre volym av stål i framtiden. Och det är väldigt viktigt. Sen när det gäller till att fånga in och lagra koldioxid, så ska man ha klart för sig att Sverige var liksom en av pionjärerna och dök långt framme på detta för 15 år sedan, men övergav det. Det utvecklingsspåret, när man helt enkelt gjorde analysen att det var billigare och säkrare med att ha vätgasstål istället. Men det finns regioner och länder i världen där man har stor tillgång till fossil energi, gas framförallt i Mellanöstern och i Kina kol. Och det skulle inte förvåna mig om de, alltså där drivs det fortfarande på en utveckling att använda det vi kallar för CCS, alltså Carbon Capture and Storage, att fånga in koldioxiden efter och lagra den. Mm. Så det gör det, men för svensk del så finns det inga skäl till att utveckla den tekniken för stålindustrin.
Får jag bara lite gå tillbaka lite till det du sa med användning. Jag tycker den är också en väldigt, Mattias, du var också inne på det, att vi måste kunna ha flera tankar i huvudet samtidigt. Det är liksom inte bara för att vi gör någonting väldigt bra, så kanske det inte är jättebra att använda mycket av det, vad det nu må vara. Om man liksom tittar visionen i liksom, både det du var inne på, materialanvändning och att vi liksom får in det, men också generellt, är det något vi behöver liksom ökade krav på politiken från svenskt och EU-håll för att vi ska nå de här målen som du pratar om?
Ja, när det gäller, alltså, vi har ju en klimatpolitik nu och de sista åren inom EU och inom USA som stödjer väldigt mycket ny teknik. Och vi har fått det, liksom, det skiftet i klimatpolitiken, att det handlar mer om industripolitik. Det handlar mer om att stödja det som kan vara positivt än att försöka straffa bort det som är negativt. Och de här jobbar ju naturligtvis tillsammans med de här två krafterna. Jag tycker just det där att prata om materialeffektivitet och är väldigt viktigt. Men det är ungefär som att jobba med energieffektivitet. Man vet att det finns överallt, men det finns inte ett styrmedel. Det finns inte ett sätt att nå åt, utan det är en ganska bred palett av insatser som måste göras. Så det är inte så jättelätt att komma åt. Och jag tror att när det gäller materialeffektivitet är det kanske bara att börja prata om det tydligare. Mm. För det finns inte riktigt med i debatten, och det är ärligt talat en hel del av forskare som sysslar med energieffektivitet sysslar fortfarande bara med energieffektivitet och inte med materialeffektivitet.
Vänta, hjälp oss där. Vad är skillnaden tydligt? Vi är för dummies här ju.
Ja, energieffektivitet, och använder du liksom mindre andel energi för samma energinytta. Materialeffektivitet är liksom hur mycket stål behöver du i en byggnad till exempel. Hur snålt med stål kan du bygga den på? Det är framförallt byggindustrin. Jag tror den globala byggindustrin sväljer ungefär mer än hälften av allt stål som produceras går till konstruktion.
Men jag är sugen på att ge en liten känga till bilindustrin också. Behöver vi 2 ton bil för i snitt en person? 70 kilo någonting. Där finns säkert också effektivitet att göra. Men apropå de här människorna i bilen och alla våra lyssnare på Klimat för Dummies, vad kan man göra själv för att påskynda den här omställningen? Våra lyssnare nu, vad ska de göra? Själv till exempel vill jag bara skryta, så har jag världens första klocka gjord av fossilfritt stål. Och den är supersnygg. Så det är väl ett tips på vägen, men det är nog inte jättemånga gram skillnad som den gör. Vad ska vi göra, alla lyssnare här ute?
När det gäller just stål så är det inte så uppenbart lätt egentligen det att ställa krav på det man köper. Men det är inte så lätt, för att det här är ju någonting som stål in. Man köper inte stål. Det är väldigt sällan jag är ute och handlar själv stål. Man köper produkter som innehåller stål. Men det är ganska uppenbart att bilindustrin framförallt, men nu även byggindustrin, har insett att det finns ett sug bland kunder för detta. Att de kan få en marknadsfördel om de kan säga att bilen inte bara är en elbil, utan den är också gjord av fossilfritt stål. Så det gör det tydligt vad man tycker i det. Men rent krasst, vad själva stålindustrin behöver, det är väl kanske det att folk tydligare ska inse att ja, det behövs väldigt mycket vindkraft i det här fallet. På längre sikt till och med kanske kärnkraft, även om man inte själv tror på det. Så behövs det väldigt mycket energi, och den har vi tidigare importerat. Och då har den gjort att vi ser den inte. Va? Så att vi kanske måste acceptera eller börja fundera på att ska vi ha den här typen av industri i Sverige, då måste vi också, där det är lämpligt, acceptera till exempel mer vindkraft eller solceller. Anton, vi behöver energin, det kräver här mycket energi. Mm. Och det är en diskussion som behöver vara tydligare, att man, när man ser en offshore-plan på vindkraft, att man inte bara tänker på att det är liksom, den vill jag inte ha för att den stör mig, men ja, men du kör gärna omkring i en bil eller bor i ett hus som till stora delar gjort av stål, eller ett kontorshus oftast.
Men det är väl det också, den här att vi behöver se helheten, och att det är väldigt svårt hela tiden att liksom, man ser bara bits and pieces och liksom fånga upp det. Men då är det lite, jag vill bara återkomma till det vi inledde programmet med att det är den här, att det, just stålet av någon anledning provocerar. Vi pratade lite med Peter Alestig om detta, hur det här har blivit en sån liksom vattendelare, och på ett ganska liksom märkligt, kanske inte helt logiskt sätt. Inte minst här i Sydsverige där jag bor, verkar. Max, vad är det som är så upprörande? Kan du förklara det?
Ja, det är lite svårt att förklara. Låt oss, för det första, de första åren jag var med i Hybrid och den satsningen och forskade om det här, så var det liksom bara lovord. Mm. Och det vet man att är det bara lovord, så kommer någon så småningom reagera, och man kommer få en sund så här, kritik av det. För det är självklart, här är stora satsningar, de syns väldigt tydligt, de kräver väldigt mycket, och dessutom så, alltså vi ska också vara medvetna om att vi har, det här handlar inte bara om att liksom sänka våra egna utsläpp, utan det handlar ju också om att utöka vår stålproduktion nu. Har blivit det med H2 Green Steel och de andra. Alltså att vi ska hjälpa till resten av världen att reducera sina utsläpp. Så det är självklart att det kan provocera när det är så mycket pengar och det är så mycket fokus. Jag bor ju själv också i Lund, så att jag vet ju att i Sydsverige så har i alla fall vissa gnällt över att man tycker att ja, elpriserna skulle bli högre i Sydsverige om vi då inte kan importera billig vattenkraft från Norrland. Men det blir ju, det är ett argument som känns skav lite när man säger att Norrland ska inte få utveckla industrin, för den ska vi ha till vår industri. Det finns väldigt mycket vi kan göra i södra Sverige, bland annat att acceptera och accelerera offshore vindkraft, havsbaserad vindkraft, så kan vi få ganska bra låga elpriser här också. Så att det är olika saker som gör att det här motståndet finns. Det finns också en misstro mot, generellt mot industripolitik. För det här är ju delvis industripolitik. Nu ska man då inte heller säga att de här byggs helt och hållet av staten, men det är, de får en del stöd från staten. Och det är alltid kontroversiellt.
Ja, men så är det ju. Vi ska ju alltid liksom väga vad vi lägger våra skattepengar på eller inte. Samtidigt, vi inledde lite programmet med det. Det finns ju andra infrastruktursatsningar som vi har tyckt har varit självklara att vi ska gemensamt finansiera. Så det är väl lite det här att ibland när man ser kritiken, och vi har ju också sett att stundvis har den varit liksom både samlad och finansierad med av och med tunga namn och även forskarkollegor till dig. Är det någonting här vi kan ta fasta på som ändå är liksom, jag menar, man ska ju inte bara avfärda all kritik, utan det kan ju finnas saker där som man ändå måste ta med sig så att det här blir så bra som möjligt för alla och för pengarna som vi satsar.
Ja, jag tycker att de kommuner nu som sitter i den här sitsen att de kan stå i Norrland inför en stor expansion får ju vara lite försiktiga också, så att de inte tar på sig för stora investeringar och går på för hårt och inväntar tills de faktiskt får investeringsbeslut i de här stora satsningarna. Men när det gäller vissa satsningar i Boden och i Luleå så är de ju, och Gällivare, så är de ju nästan redan på gång, men därefter så kommer många fler satsningar troligtvis. Sen är det ju så att när Hybrid började och även med Hot Green Steel, då var de ju nästan ensamma i Norrland om att vilja ha den stora potentialen för vindkraft. Idag finns det mycket, mycket fler aktörer där uppe. Du har konstgödsel, du har flygbränsle, du har e-metanol. Så att konkurrensen om deras stora resurs som är liksom väldigt bra energisystem eller elsystem i norra Sverige, den ökar.
Såklart.
Och det kan alltid, och det här är en snabb utveckling nu, det kommer alltid vara något som inte går som det är tänkt. Mm. Så att man ska vara nogsam, så att kritiken är bra, men hittills har jag inte sett någonting i den som fundamentalt har ändrat min ganska positiva syn på de här satsningarna.
Skönt att höra. Finns det någonting också i kritiken som är värd att ta fasta på? Till exempel att man inte har varit väldigt transparent med hur mycket el man behöver och var det ska komma ifrån, hur finansieringen ser ut, intäkter och utgifter. Alltså, vill vi ha mer av transparens här som skattebetalare? Vi är trots allt med och tar en del av notan.
Nej, jag tycker inte den kritiken håller riktigt. Det är liksom sån full transparens, den typen av transparens som kan finnas. Man ska ändå veta att även om LKAB och Vattenfall är statligt ägda så är de ändå affärsdrivande bolag. Alltså, de ska agera med på samma sätt som andra bolag. Det finns dessutom och presenterats ganska många planer på hur energiförsörjningen kommer gå till. Däremot så kommer man inte att ha presenterat en detalj, liksom 25-årig plan för exakt hur elsystemet ska bygga ut. Det är det ingen som har förväntat sig, utan man tar ju investeringsbeslut i stegvis allt eftersom det går, följer utvecklingen. Så att jag tycker den typen av kritik har varit lite felriktad. Mm.
Max, det här är ju väldigt spännande. Det ska ju bli väldigt, väldigt spännande att följa och se vad som händer här framåt. Det känns ju som en otrolig möjlighet. Men du, om man då liksom verkligen handet på hjärtat avslutningsvis. Är du övertygad om att det svenska fossilfria stålet kommer bli av och flyga?
Ja, det är jag. De första investeringarna är redan på gång och de kommer bli av. Sen så hur stort det här kommer bli och hur mycket det kommer expandera, det beror lite på konkurrensen från andra i regionen som vill ha elen och även konkurrens från andra delar av världen. För nu har resten av världen också förstått detta och satsar ganska mycket. Och det finns delar av världen som har kanske fysiskt sett bättre förutsättningar för billig el, förnybar el. Men däremot har de då oftast sämre förutsättningar för marknader eller institutioner eller infrastruktur och så. Så det blir en liten konkurrenssituation som det redan är i stålindustrin idag. Så vi får se.
Och jag tror den är bra att ta med sig, att vi faktiskt kan bli omsprungna. Ibland tillbaka till vår lilla jante och lite sådär, så glömmer man liksom lite bort att det kan finnas andra delar av världen som faktiskt kan bli bättre än vad vi är. Hör och häpna. Så med detta så tackar vi dig, Max, jättemycket för detta.
Tack.
Det har i alla fall klargjort en hel del i mitt huvud. Mm. Även hos dig, Mattias, tänker jag. Och ni som lyssnar på detta, vi vill också tacka ett litet extra tack till Almi och Eolos som är med och stöttar oss och vårens program. Och de har också funnits med i tidigare program, så om ni vill lyssna lite på vad Almi och Eolos gör så kolla gärna in eller lyssna in våra tidigare program. Vi hörs och ses snart igen. Tack för att ni lyssnade på oss idag. Tack!
Ha det gott, hej!